Kapitel 12. Ett avtal. Sidan 326.
Det var inte svårt att hitta ett badkar, men Elaine fick stå kvar ute i korridoren och glo på lejonen som var snidade på dörrarna, medan Rasuria och två andra gardeskvinnor gick in i hennes svit för att söka igenom rummet. Så snart de hade försäkrat sig om att inga lönnmördare låg i försåt och placerat ut vakter i korridoren och det yttre rummet, kunde Elaine gå in. I sovrummet väntade vithåriga gamla Eshandi tillsammans med Narys och Sefani, de två unga påkläderskor som hon höll på att lära upp. Eshandi var slank och hade den gyllene liljan som var Elaines vapen broderad över vänstra bröstet. Hennes stora värdighet underströks av hennes långsamma rörelser. Men dessa berodde också i viss mån på hög ålder och en ledvärk som hon vägrade erkänna att hon led av. Narys och Sefani var två stadigt byggda systrar med öppna, friska ansikten och blyga ögon. De var stolta över sitt livre och glada över att ha blivit utvalda till detta istället för att skura korridorerna. Men de hyste nästan lika stor vördnad och respekt för Eshandi som för Elaine. Det fanns åtskilliga mer erfarna kammarjungfrur att välja på. Kvinnor som hade arbetat i palatset i flera år. Men sorgligt nog var det säkrare att ta ett par som kommit för att söka vilken sorts arbete som helst. Två kopparkar stod redan uppställda på tjocka lager av handduksväv på de rosa golvplattorna efter att en av mattorna hade rullats undan. Ett tecken på att nyheten om Elaines återkomst hade hunnit före henne hit. Palatstjänarnas förmåga att snappa upp allt som var i görningen hade kunnat göra Vita tornets kunskapare avundsjuka. Med en sprakande brasa i den öppna spisen och tättsittande glasrutor i fönstren kändes rummet riktigt varmt efter de kyliga korridorerna. Och så snart Elaine kommit in i rummet skickade Sandy iväg Sefani efter kararna med badvattnet. De bar upp det i hinkar med lock och dubbla väggar som hindrade att det kallnade på vägen upp från köket. Men det skulle kanske bli lite försinkade när gardeskvinnorna kontrollerade att inga knivar fanns gömda i vattnet. Evienda tittade på det andra badkaret med nästan lika stor skepsis som Eshandi betraktade Bridget. Ale-kvinnan blev fortfarande illa till mods inför tanken på att sänka ner hela kroppen i vatten. Medan kammarjungfrun fortfarande inte ville acceptera att fler än nödvändigt var närvarande vid badet. Den vithåriga kvinnan ödade dock ingen tid utan vallade resolut ut Elaine och Avienda i påklädningskammaren, där kylan också hade jagats bort av en stor brasa på marmorhärden. Det var en stor lättnad att bli hjälpt ur ridkläderna av Eshandi och veta att hon för en gång skull hade någonting annat framför sig än att hastigt vaska av sig och sen försöka verka oberörd medan hon oroade sig för om de skulle hinna nå nästa mål på färden. Nu väntade för all del andra låtsaslekar, ljuset hjälpa henne och andra bekymmer. Men hon var i varje fall hemma och det betydde mycket. Hon kunde nästan glömma den pockande signalelden som brann i väster. Nästan. Eller egentligen inte alls. Men så länge hon inte helt lät den ta upp hennes tankar kunde hon låta bli att oroa sig. När de väl hade blivit avklädda, Avienda hade först undan Narys händer och själv tagit av sina smycken medan hon gjorde sitt bästa för att låtsas som om Narys inte fanns och hennes kläder på något sätt tog av sig själva. När de väl hade blivit iklädda broderade sidenbadrockar och fått håret uppsatt i vita handdukar. Avienda försökte själv vira handduken om huvudet och lät inte Narys göra det förrän hennes försök rasat för tredje gången. Muttrande att hon snart skulle bli så mjuk att hon skulle behöva hjälp för att snöra på sig stövlarna, vilket fick Elaine att börja skratta och hon själv inte kunde låta bli att skratta med och kastade med huvudet så att Nerys fick börja om från början. När väl allt detta var gjort och de hade gått tillbaka in i sovrummet var badkaren fulla och luften mättad med doften från den rosenolja som droppats i badvattnet. Männen som hade burit upp vattnet var förstås försvunna och Stephanie väntade med ärmarna uppkavlade till armbågarna för den händelse att någon av dem ville bli skrubbad på ryggen. Brigitte satt på en kista med turkosinläggningar i fotändan av sängen med armbågarna stödda mot knäna. Elaine lät Echandy hjälpa henne av med den ljusgröna badrocken med broderade svalor och steg genast ner i badkaret. Hon sjönk ner till halsen i vattnet som var nästan för varmt. Knäna fick sticka upp, men större delen av hennes kropp omfamnades av värmen och hon suckade när hon kände hur utmattningen rann ur henne och ersattes av en dåsig mjukhet. Varmvattnet var förmodligen civilisationens största gåva till mänskligheten. Avienda stirrade på det andra karet och hajade till när Nerys gjorde en ansats att ta av henne badrocken. Ett lavendelblått plagg med broderade blommor på de vida ärmarna. Till sist tillät hon det med en grimas och steg försiktigt ner i vattnet. Men hon plockade raskt åt sig den runda tvålen ur Stephanies hand och började energiskt tvätta sig själv. Energiskt, men likväl mycket noga med att inte låta minsta droppe vatten rinna över karets kant. Eil använde förvisso vatten till tvagning och i ångtälten, särskilt för att tvätta ur det schampo som de tillverkade av ett fettrikt blad som växte i Eilöknen. Men smutsvattnet sparades för att vattna grödorna med. Elaine hade visat henne två av de enorma cisternerna under Caimlin som fick sitt vatten från ett par underjordiska floder och var så stora att andra sidan förlorade sig i en skog av tjocka kolonner och täta skuggor. Men Eilöknens torra klimat fanns fortfarande inetsat i Avienda. Utan att bry sig om Echandys menande blickar. Hon yttrade sällan ett överflödigt ord och ansåg att bad skulle försiggå under tystnad, pratade Brigitte medan de badade, även om hon var noga med att inte säga för mycket när Nerys och Stephanie var där. Det var osannolikt att de båda var spioner för något annat adelshus, men kammarjungfru skvallrade nästan lika friskt som män. Det var nästan som om det var något slags tradition. Å andra sidan fanns det en del rykten som var värda att uppmuntra. Mest pratade Brigitte om två enorma handelskaravaner som hade anlänt från Tyr föregående dag, med vagnarna dignande av spannmål och saltat kött, och en annan som kommit från Ilien med olja, salt och rökt fisk. Det skadade aldrig att påminna folk om att mattransporterna fortfarande nådde staden. Det var inte många köpmän som vågade sig ut på Andros vägar på vintern, och ingen med så billig last som mat. Men tack vare portöppningarna kunde Arimilla hejda hur många köpmän hon ville, och ändå svälta tillsammans med sina trupper långt innan folket i Caimlin kände av någon hunger. Vindfinnerskorna, som vävde de flesta av portöppningarna, rapporterade att storfurst Dalin, som gjorde anspråk på titeln Draken återföds riksmarskalk i Tyr, var belägrad i Tyrs klippa av tyrenska ädlingar som ville ha ut draken återfödd och alla hans anhängare ur Tyr. Men det var inte troligt att ens de skulle stoppa den lönsamma spannmålshandeln. Särskilt inte med tanke på att de trodde att de av fränderna som följde med vindfinnerskorna var Eishedair. Frändes kvinnorna gjorde inte mycket för att uppmuntra denna villfarelse. Men de av dem som hade genomgått provet till antagen innan de lämnade tornet hade fått varsin ormring. Om folk sedan drog en felaktig slutsats av det så hade i varje fall ingen ljugit för dem. Om Elaine väntade länge till skulle vattnet börja svalna, så hon tog emot en rosendoftande tvål från Stephanie och lät Narys börja skrubba henne på ryggen med en långskaftad borste. Om det funnits några nyheter om Gawain eller Gallat skulle Bridget ha börjat med dem. Det var lika angeläget för henne som för Elaine, och Bridget skulle inte ha väntat med sådana nyheter. Gawains ankomst var något de gärna fick pratas om på gatorna. Bridget skötte sina plikter som generalkapten väl, och om det gick att övertala henne tänkte Elaine behålla henne i den befattningen även i fortsättningen. Men om Gawain också varit där skulle det ha gett dem båda möjlighet att slappna av lite. De flesta av soldaterna i staden var legosoldater och räckte bara till att bevaka portarna väl och ge intryck av att murarna runt nya Camlin var välbemannade. Men trots allt var det 30 kompanier med varsin kapten som utan undantag var fylld av stolthet, besatt av att få företräde framför de andra och redo att när som helst börja bråka om någon inbillad förolämpning från någon annan kapten. Gawain hade ägnat hela sitt liv åt att lära upp sig till befälhavare, så han skulle kunna ta hand om gnällspikarna och låta henne koncentrera sig på att säkra tronen. Bortsett från det ville hon helt enkelt att han skulle komma bort från Vita tornet. Hon hade bett många böner om att någon av hennes budbärare måtte ha lyckats nå fram och att han hunnit en god bit nedströms vid det här laget. Egwen hade belägrat Tyr Valon med sin här i mer än en vecka nu, och det skulle sannligen vara en grym ödets nyck om Gawain fångades mellan sin ed att försvara tornet och sin kärlek till Egwen. Det värsta var att han redan hade brutit eden en gång, eller i varje fall ruckat på den, på grund av sin kärlek till sin syster och kanske sin kärlek till Egwen. Om Elaida någonsin anade att Gawain hade bistått Joannes flykt, skulle all den gunst han vunnit hos henne genom att hjälpa henne överta Amelin-tronen efter Joanne dunsta bort som en daggdroppe. Och om han fortfarande var inom räckhåll för Elaida när hon fick veta det, skulle han strax hamna i en fängelsehåla och vara glad om han undkom bödelsyxan. Elaine hyste inget äg mot honom för hans val att bistå Elaida, eftersom han vid den tidpunkten inte kunde ha vetat tillräckligt för att göra något annat val. Många av systrarna hade också varit förvirrade och inte helt förstått vad som hände. Det verkade som om åtskilliga fortfarande var det. Hur skulle hon kunna begära att Gawain skulle se någonting som var fördolt även för en HD? Vad Gallad beträffade. Hon hade aldrig förmått tycka om honom under sin uppväxt och var säker på att han hyste agg mot både henne och framförallt mot Gawain. Gallad måste ha trott att han skulle bli svärdsförste av Andor ända tills Gawain föddes. Hennes tidigaste minnen av honom var av en pojke, en yngling, som redan uppförde sig mer som en far eller farbror än som en bror och gav Gawain hans första fäktningslektioner. Hon kom ihåg sin rädsla för att han skulle krossa skallen på Gawain med övningssvärdet. Men Gallad hade aldrig gett sin halvbror mer blåmärken än alla ynglingar fick räkna med när de lärde sig hantera ett svärd. Gallad visste alltid vad som var det rätta och var beredd att göra det rätta oavsett vad han eller någon annan fick betala för det. Ljusan hade satt igång ett krig för att hjälpa henne och Ninive att fly från Samara, och han måste ha vetat från början vilka risker han tog. Gallad var förälskad i Ninive, eller hade i varje fall varit det en tid. Det var svårt att tänka sig att han fortfarande hyste sådana känslor nu när han var vitrock. Ljuset alena visste var och i färd med att göra vad. Men sanningen var att han hade satt igång detta krig för att rädda sin syster. Elaine kunde inte tolerera att han gått med i ljusets söner. Hon kunde inte tycka om honom, men likväl hoppades hon att han var trygg och välbehållen. Och hon hoppades att han också skulle hitta hem till Caimlin. Hon skulle ha välkomnat nyheter om honom nästan lika mycket som nyheter om Gawain. Det förvånade henne, men så var det. Ytterligare två systrar kom till staden medan du var borta. De bor på Silversvanen. Birgit fick det att låta som om de tagit in på ett värdshus bara för att alla sängar i palatset redan var fullbelagda. En grön med två väktare och en grå med en. De kom var för sig. En gul och en brun gav sig av samma dag. Så det är fortfarande 10 stycken allt som allt. Den gula red söderut, mot Bortre Madding. Den bruna gav sig av österut. Stephanie, som tålmodigt väntade vid Aviendas kar utan någonting att göra, bytte en blick med sin syster över Elaines huvud och flinade. Liksom många andra i staden var de helt förvissade om att Aishedernas närvaro på Silversvanen var ett tecken på att Vita Tornet ställde sig bakom Elaine och Trackans hus. Eshandi, som bevakade de båda flickorna som en hök, nickade. Hon visste det också. Varenda gatsopare och lumpsamlare visste att Vita Tornet var splittrat. Men inte desto mindre var det ett namn som förde med sig respekt och stod för en styrka som aldrig svek. Alla visste att Vita Tornet hade gett sitt stöd till alla rättmätiga drottningar av Andor. Faktum var att de flesta systrar såg fram emot en regent som också var Aishedeh. Den första på 1000 år och den första regent sedan världsfallet som öppet visade att hon var Aishedeh. Trots det skulle Elaine inte bli förvånad om det även i Arimillas läger fanns en syster som diskret undvek all uppmärksamhet. Vita Tornet satte aldrig alla sina slantar på en häst om inte loppet var uppgjort från början. Det räcker, sa hon och vred sig irriterat undan borsten. Flickan hade lärt sig vad hon skulle göra och la ifrån sig borsten på en pall och räckte Elaine en stor iliansk tvättsvamp som hon använde till att tvätta av sig tvållödret. Hon önskade att hon vetat vad systrarnas närvaro i staden innebar. De var som ett sandkorn i skon. En så obetydlig sak att man knappt kunde föreställa sig att det skulle vålla något obehag. Men ju längre det fanns kvar, desto större kändes det. Vid det här laget hade systrarna på Silversvanen hunnit växa till en sten bara genom att finnas där. Sedan Elaine återvänt till Caimlin hade antalet systrar på värdshuset skiftat hela tiden. Varje vecka var det några som gav sig av och andra som ersatte dem. Belägringen hade inte förändrat någonting eftersom soldaterna som omringade Caimlin var lika obenägna som ädlingarna i Cheer att hindra en Aishedeh att bege sig dit hon ville. Ett tag hade det även funnits röda systrar i staden som frågat efter män på väg till Svarta Tornet. Men ju mer de hade fått veta, desto mer hade deras missnöje skinit igenom. Det sista paret hade ritit ut ur staden dagen efter att Arimilla visade sig utanför murarna. Alla Aishedeh som kom in i staden hölls under sträng bevakning och ingen av de röda hade varit i närheten av Silversvanen. Så det föreföll osannolikt att systrarna på värdshuset var utsända av Elaida för att föra bort henne. Av någon anledning föreställde hon sig att det fanns små grupper av Aishedeh spridda från stora fördärv i norr till stormhavet i söder och ständiga strömmar av systrar som färdades mellan dessa grupper och samlade in information som de delade sinsemellan. En förbryllande tanke. Aishedeh använde kunskapare för att informera sig om omvärlden och delade sällan med sig av vad de fick veta, såvida det inte utgjorde ett hot mot själva Vita Tornet. Förmodligen tillhörde systrarna på Svanen de som väntade på att oroligheterna i tornet skulle gå över och på förhand ville veta huruvida Egwene eller Elaida skulle få Ämelintronen innan de valde sida. Det var inte rätt. En Aishedeh borde stå för sina åsikter utan att bry sig om huruvida hon satsade på en vinnare eller ej. Men det var inte därför de gjorde Elaine illa till mods. För inte så länge sedan hade en av hennes utsända på Svanen snappat upp ett oroväckande namn i ACD:ernas samtal. Uttalat med lågröst och hastigt nedtystat, som om de var rädda för tjuvlyssnare. Cadsuan. Det var inget vanligt namn. Och Cadsuan Meladrin hade spunnit sina trådar tätt om Rand när denne befann sig i Carhain. Vendine hade inga höga tankar om kvinnan, som enligt henne var tjurskallig och trångsynt. Men Karin hade nästan svimmat av vördnad när hon hört namnet. Det verkade som om det fanns mängder av berättelser, närmast legender, om Cadsuan. Att försöka ta sig an draken återfödd helt på egen hand var just en sån sak som Cadsuan Meladrin kunde få för sig att göra. Inte för att Elaine var orolig för Rands del när det gällde någon Aes Sedai, utom möjligen att han skulle irritera någon till den grad att hon helt förlorade självkontrollen. Mannen kunde ibland själv vara så envis att han inte såg sitt eget bästa. Men varför skulle en syster i Caemlyn nämna Cadsuan? Och varför hade en annan tystat ner henne? Trots det varma badet rös hon när hon tänkte på alla de spindelnät som Vita tornet hade spunnit genom århundradenas lopp. Så tunna att ingen kunde se dem, utom systrarna som spann dem. Så invecklad att ingen utom samma systrar skulle kunna nysta upp dem. Tornet spann sina nät, ajarna spann sina, till och med enskilda systrar gjorde det. Ibland grep dessa intriger in i varandra, som om en osynlig hand styrt förloppet. Andra gånger slet de varandra i bitar. Det var så världen hade formats i 3000 år. Nu hade tornet prydligt delat upp sig i tre ungefär lika stora delar. En som stödde Egwene, en annan som stod bakom Elaida och slutligen en som höll sig utanför. Om de som utgjorde den sista tredjedelen hade kontakt med varandra, utbytte information, gjorde upp planer, så kunde det betyda. Plötsligt hördes det höga röster, dämpade av de stängda dörrarna, och hon satte sig kapprak i karet. Nerys och Stephanie pep till och klängde sig fast vid varandra medan de stirrade på dörren med stora ögon. Var ända in i glödheta. Med en ilsken grimas flög Birgitte upp från kistan och ut ur rummet. Hon slog igen dörren bakom sig och rösterna utanför blev ännu högre. Det lät inte som om gardeskvinnorna slogs mot någon, bara som om de var inbegripna i en synnerligen högljudd diskussion. Och genom bandet till Birgitte kände Elaine mest vrede och irritation, tillsammans med den där förbannade huvudvärken. Men hon klev upp ur badkaret och höll ut armarna så att Echandy kunde sätta på henne badrocken. Den vithåriga kvinnans lugn och kanske även Elaines lugnade de båda kammarjungfrurna tillräckligt mycket för att de skulle rodna när Echandy såg på dem. Men när vi ända störtade upp ur sittkar så att vattnet skvätte överallt och for ut i påklädningsrummet utan att torka sig. Elaine trodde att hon skulle komma tillbaka med kniven i högsta hugg. Men istället återvände hon omgiven av Shairas glöd och med bärnstenssköldpaddan i ena handen. Med andra handen räckte hon Elaine den Angreel som legat i hennes bältespung. En statyett av åldrat elfenben som föreställde en kvinna klädd endast i sitt långa hår. Bortsett från handduken på huvudet var Arianda naken och hon viftade ilsket bort Stephanie när kvinnan försökte sätta på henne den lavendelblå sidenrocken. Även utan kniv tänkte Arianda fortfarande ofta som om hon måste vara fri att göra plötsliga rörelser. Lägg tillbaka den här i påklädningsrummet, sa Elaine och gav elfenbens Angreelen till Echandy. Arianda, jag tror verkligen inte att vi behöver... Dörren öppnades en aning och Birgitte stack in ett ilsket ansikte. Nerys och Stephanie hajade till, tydligen inte så lugnade som de hade verkat. Shaida vill träffa dig, morrade Birgitte till Elaine. Jag sa att hon får vänta, men... Med ett plötsligt utrop snubblade hon in i rummet, återvann balansen efter två steg och snodde runt mot kvinnan som hade knuffat henne. Vågfrun av Kertelars klan såg inte ut som om hon hade knuffat någon. Hon steg lugnt in i rummet med ändarna på det konstfullt knutna tygskärpet vajande om knäna. Följd av två vindfinnerskor varav den ena stängde dörren rakt i ansiktet på en vredgad Rasoria. Alla tre rörde sig med nästan lika gungande steg som Birgitte när hon gick i sina högklackade stövlar. Saida var kort och hade grå strimmor i det krulliga håret, men hennes mörka anlete var av det slaget som bara blir vackrare med åren. Hennes skönhet tycktes bara förhöjas ytterligare av en guldkedja med en mängd små berlocker som förband en av de tjocka ringarna i öronen med hennes näsring. Men det mest anslående var hennes myndiga utstrålning. Inte arrogant, men uppfylld av vetskapen om att hon skulle bli åtlydd. Vindfinnerskorna tittade på Avienda, som fortfarande omvärvdes av kraftens sken. Och Chanel fick en spänd min i sitt kantiga ansikte. Men bortsett från att Shailin mumlade att Eilflickan var beredd att leda kraften, väntade de utan att säga någonting. De åtta ringarna i Shailins öron visade att hon var vindfinnerska åt en vågfru, ledare för en av havsfolkets klaner. Och i Chanels ärekedja hängde det nästan lika många guldberlocker som i Shaidas. Båda var mäktiga kvinnor, vilket syntes tydligt på deras hållning och sätt att röra sig. Men även den som inte visste någonting om Athanmir skulle se med en gång att det var Saida Din Parede som förde befälet. Det måste ha varit stövlarna som fick er att snubbla, generalkapten, mumlade hon med de fylliga läpparna krökta i ett småleende medan hon med en av sina mörka tatuerade händer plockade med doftskrinet som hängde framför bröstet. Klumpiga saker, stövlar. Hon och de båda vindfinnerskorna var barfota, som alltid. Athanmirs fotsulor var hårda som skosulor och de besvärades varken av grova däcksplankor eller kalla stengolv. Som vanligt var kvinnorna klädda i blusar och vida byxor av färggrann sidenbrokad. Men märkligt nog hade alla tre på sig varsin bred ståla av osmyckat vitt tyg som nådde nedanför midjan och nästan dolde deras många halsband. Jag var i badet, sa Elaine med spänd röst. Som om de inte själva begrep det när hon hade håret uppsatt i en handduk och en fuktig badrock klibbande vid sin kropp. En kände formligen skalv av indignation. Vilket innebar att hon måste vara helt utom sig av raseri. Elaine kände att hon inte var långt därifrån själv. Jag kommer att vara i badet igen så snart ni gått. Jag ska prata med er när jag har badat färdigt. Om det är ljuset till behag. Så där ja. Om de tänkte komma indrumlande i hennes rum kunde de gott få lite formaliteter att tugga på. Må ljusets nåd falla även över er, Elaine Shede, svarade Saida oberört. Hon höjde ena ögonbrynet åt Avienda, men det hade inget att göra med Saidas glöd som fortfarande omvärvde henne, eftersom Saida inte kunde leda kraften, eller hennes nakenhet, eftersom havsfolket inte brydde sig mycket om sånt, åtminstone inte när de var utom synhåll för landbor. Ni har aldrig bjudit in mig att bada tillsammans med er, vilket hade varit hövligt. Men det ska vi inte prata om nu. Jag har fått veta att nästa din Rhys 2 månader död, dödad av Sjonsen. Vi sörjer henne. De tre kvinnorna la fingertopparna först mot de vita stålorna, sedan mot sina läppar. Men Saida verkade ha lika lite till övers för formaliteter som Elaine just nu. Utan att vare sig höja rösten eller skynda på orden fortsatte hon helt enkelt att tala, vilket för någon tillhörande havsfolket var nästan chockerande burdust. Athanmirs 12 första måste träffas för att välja en ny skeppsfru. Det som händer i väst betyder att det inte får bli några dröjsmål. Shailins läppar stramade och Chanel lyfte sitt genombrutna doftskrin till näsan som för att dränka en dålig lukt. Dess kryddiga parfym var så skarp att den skar igenom doften av rosenolja som fortfarande fyllde rummet. Hur de nu än hade beskrivit det de hade förnummit för Saida visade hon inte prov på oro eller någonting annat än lugn visshet. Hon såg Elaida stadigt i ögonen. Vi måste vara redo för det som kommer, vad det än är. Och för det behöver vi en skeppsfru. Ni lovade mig 20 lärare i Vita tornets namn. Jag kan inte ta med Vendine när hon är i sorg, eller er. Men de 3 andra tar jag med mig. Resten förblir Vita tornet mig skyldigt. Och jag väntar mig att skulden ska betalas snarast möjligt. Jag har sänt bud till Silversvanen för att se om någon av dem vill betala Vita tornets skuld. Men jag kan inte vänta på svar från dem. Om det är ljuset till behag ska jag bada tillsammans med de andra vågfruarna vid Ilians hamn ikväll. Det var ingen lätt sak för Elaine att hålla god min. Kvinnan förkunnade alltså att hon tänkte samla upp alla Aesir som fanns kringströdda över Caimlin och ta dem med sig. Och det lät som om hon inte tänkte lämna kvar några av vindfinnerskorna heller. Det fick Elaines mod att sjunka. Tills Rhin kom tillbaka fanns det 7 frändeskvinnor i Caimlin som var starka nog att väva en portöppning. Men 2 av dem kunde inte skapa en öppning stor nog att köra genom en kärra dragen av en ensam häst. Utan vindfinnerskorna skulle det bli minst sagt bekymmersamt att hålla Caimlin försett med förnödenheter från Tyr och Ilien. Silversvanen, ljus, Saidas budbärare, vem det nu var, skulle avslöja varenda detalj i det avtal Elaine hade slutit med havsfolket. Egwene skulle knappast tacka Elaine för att hon låtit denna eländiga historia läcka ut. Hon trodde aldrig att hon någonsin förr fått sig så många bekymmer serverade med så få ord. Jag beklagar er sorg och Athenmirs förlust, sa hon. Hon måste tänka snabbt. Nestadin Rhys var en stor kvinna. Hon hade i varje fall varit en mäktig kvinna med en mycket stark personlighet. Elaine hade varit glad att komma undan med mer än särken hon hade på sig efter ett enda möte med henne. På tal om särkar kunde hon inte öda tid på att klä sig. Saida skulle kanske inte vänta. Hon drog åt sig sidenrockens skärp. Vi måste talas vid. Låt hämta vin åt våra gäster, Shandy, och te till mig. Svagt te, suckade hon efter en varnande känslokaskad från Birgit. I lilla salongen. Gör ni mig sällskap, vågfru? Till hennes förvåning nickade Saida bara. Som om det här var just vad hon hade väntat sig. Det fick Elaine att tänka på Shaidas del av avtalet som de hade slutit. Eller egentligen avtalen. Det fanns 2 och kanske fanns det en nyckel där. Ingen hade trott att lilla salongen skulle användas ännu på ett tag. Så luften var kylig även sedan chefen rusat in med ett elddon för att tända eld på fnösket som låg under de väntande ekkubbarna på den breda eldstaden och sen kilat ut igen. Lågorna dansade upp från oljeträflisorna och spred sig till veden medan kvinnorna slog sig ner på de låga, sparsamt snidade stolarna som stod uppställda i halvcirkel framför eldstaden. Elaine och havsfolkskvinnorna slog sig i varje fall ner. Elaine la noggrant sidenrocken till rätta över knäna och önskade att Saida hade kunnat vänta bara någon timme så att hon hunnit få på sig passande kläder. Vindfinnerskorna väntade lugnt tills vågfrun tagit plats på en stol innan de satte sig på varsin sida av henne. Birgit stod bredbent framför skrivbordet med händerna i sidorna och en uppsyn mörk som ett åskmoln. Genom bandet kändes en otvetydig önskan att vrida halsen av en Athenmir. Evianda stod nonchalant lutad mot en skänk och när Ishandi kom med hennes rock och med en menande min höll fram den mot henne tog hon bara på sig den innan hon återtog sin pås med armarna i kors framför bröstet. Hon hade släppt Cider men hade fortfarande kvar sköldpaddan i handen. Och Elaine misstänkte att hon var redo att omfamna urkällan igen på ett ögonblicks varsel. Vare sig Ariandas kalla blick eller Birgits mörka uppsyn gjorde emellertid minsta intryck på havsfolkskvinnorna. De var som de var och de visste vad de var. Ethan Meir blev lovade 20 lärare, sa Elaine med en lätt betoning på de två första orden. Shida hade sagt att hon blivit lovad dem och att hon skulle driva in betalningen. Men det avtalet hade slutits med Nesta Dinrys. Men det är förstås, Shida kanske trodde att hon själv skulle bli nästa skeppsfru. Riktiga lärare, som den nämligen tronande ska välja ut. Jag vet att Ethan Meir sätter stor ära i att till fullo uppfylla sina avtal. Och tornet kommer också att stå för sin del. Men ni visste att det var en tillfällig lösning när systrarna här gick med på att undervisa er. Och ett helt annat avtal än det som slöts med skeppsfrun. Det erkände ni när ni gick med på att vindfinnerskorna skulle väva portöppningar för att föra förnödenheter till Caimlin från Ilien och Tyr. Ni skulle naturligtvis inte låta er blandas in i de landbunas affärer av något annat skäl än att betala er del i en affär. Men om ni ger er av avslutas er del i detta avtal, liksom vår plikt att undervisa. Jag är rädd att ni inte kommer att kunna skörda några lärare på silversvanen heller. Ethan Meir får vänta tills den ämelin tronande skickar lärare, enligt det avtal som slöts med skeppsfrun. Det var synd att hon inte kunde kräva att de höll sig borta från värdshuset. Men det var kanske redan för sent och alla skäl hon kunde komma på lät ihåliga. Ett argument som var för svagt för att hålla skulle bara göra Shida självsäkrare. Ethan Meir var fruktansvärda förhandlare, samvetsgranna, men fruktansvärda. Hon måste gå mycket försiktigt fram. Min syster har er i örat, Shida din Parede, skrockade Avienda och slog sig för låret. Upphängd i fotlederna faktiskt. Det var ett straff hos havsfolket som Avienda av någon anledning tyckte var oerhört roligt. Elaine la band på sin irritation. Avienda utnyttjade gladeligen alla möjligheter att vrida om näsan på havsfolket. Hon hade börjat under flykten från Ibordar och egentligen inte slutat någon gång, men det här var inte rätt tillfälle. Chanel stelnade till och förlorade sin lugna uppsyn. Den smala kvinnan hade varit måltavla för Aviendas gliringar mer än en gång. Däribland vid en beklaglig episod där Osquai, en mycket stark eldryck, varit inblandad. Shidas glöd tändes faktiskt runt Chanel. Det kunde inte Shida se, men hon kände till historien med Avienda Osquai och visste att Chanel fått bäras till sin säng under ideliga uppkastningar. Så hon gjorde en bestämd gest mot vindfinnerskan. Glöden falnade och Chanels ansikte mörknade. Men rodnaden kunde lika gärna bero på vrede som på skam. Allt detta kan vara så som ni säger, sa Shida. Vilket inte var långt från en förolämpning, särskilt till en ACD. Hur som helst var Marilyn inte del i detta senare avtal. Hon gick med på att vara en av våra lärare långt innan hon kom till Caimlin. Och hon följer med mig så att hon kan fortsätta undervisningen. Elaine tog ett djupt andetag. Det var ingen idé att ens försöka prata sig ur det här. En stor del av tornets inflytande vilade på det faktum att tornet stod lika säkert vid sitt ord som havsfolket. Att alla visste att tornet stod vid sitt ord. För all del sa folk ofta att man måste lyssna noga för att vara säker på att en HD verkligen hade lovat det man trott. Vilket många gånger var sant. Men så fort det fanns ett klart uttalat löfte så vägde det lika tungt som en ed i ljusets namn. Och det var föga troligt att vindfinnerskorna skulle släppa Marilyn ifrån sig. De släppte henne knappt ur synhåll. Ni kanske måste återbörda henne till mig om jag behöver henne för något särskilt syfte. Det vill säga om Vendin hittade bevis på att hon tillhörde svarta Aja. Om det händer ska jag ordna en ersättare. Och vem det skulle vara hade hon ingen aning om. Hon har resten av sitt år kvar att avtjäna. Minst ett år enligt avtalet. Särda gjorde en tillmötesgående gest. Men det kan gå för sig så länge ni är införstådd i att hennes ersättare måste komma innan hon ger sig av. Jag låter henne inte gå utan att ha någon annan i hennes ställe. Det får väl gå, svarade Elaine lugnt. Det fick det sannoliken göra eftersom hon inte hade något annat val. Shaida log och lät tystnaden sänka sig över rummet. Chanel trampade med fötterna, men mer av otålighet än för att hon tänkte resa sig. Och vågfrun rörde sig inte. Uppenbarligen ville hon någonting mer, hade något nytt avtal i tankarna. Och uppenbarligen ville hon att Elaine skulle tala först. Elaine bestämde sig för att vänta ut havsfolkskvinnan. Elden hade tagit fart nu. Brann med sprakande lågor som kastade gnistor upp i skorstenen och spred en välgörande värme i rummet. Men hennes blöta badrock drog åt sig den kyla som fanns kvar i luften och överförde den till hennes hud. Att ignorera kylan var gott och väl, men hur skulle man kunna låta bli att bry sig om att man var både kall och våt? Hon såg stadigt Shaida i ögonen och formade läpparna i ett likadant småleende som hon. Eshandi kom tillbaka, följd av Narish och Sheffany, som bar var sin silverbricka i flätmönster. En med en tekanna av silver i form av ett lejon och koppar av tunt grönt havsfolksporslin. Den andra med ciselerade silverbägare och en hög vinkaraff som gav ifrån sig en kryddig doft. Alla valde vin utom Elaine som överhuvudtaget inte valde. Hon tittade ner i tekoppen och suckade. Det var inga svårigheter att se botten. Om de gjorde teet svagare än så här kunde hon lika gärna dricka hett vatten. Efter en liten stund gick Avienda tvärs över rummet och ställde ifrån sig vinbägaren på en av brickorna som nu stod på ett litet bord och serverade sig istället en kopp te. Hon nickade åt Elaine och log på ett sätt som visade hennes sympati, samtidigt som det verkade antyda att hon själv faktiskt föredrog blaskigt te framför vin. Elaine kunde inte låta bli att le tillbaka. Första systrar delade allt, ont såväl som gott. Brigitte flinade över sin silverbägare och tömde hälften i en klunk. Genom bandet kändes det att hon var road över Elaines butterhet. Tillsammans med huvudvärken som inte blivit det minsta bättre. Elaine gled sig om tinningarna. Hon borde ha sagt åt Marilyn att hela Brigitte så fort hon såg Eichedén. Flera av frändeskvinnorna var bättre på att hela än Marilyn. Men hon var den enda systern i palatset som hade någon sån förmåga att tala om. Ni har ett stort behov av kvinnor som kan skapa dessa portöppningar, sa plötsligt Saida. Leendet var försvunnet från hennes fylliga läppar. Hon var inte belåten med att ha behövt ta till orda först. Elaine smuttade på teblasket och sa ingenting. Det kanske kan vara ljuset till behag att jag lämnar en eller två vindfinnerskor här, fortsatte Saida, under en begränsad tid. Elaine rynkade pannan som om hon funderade på förslaget. Hon behövde verkligen de fördömda kvinnorna. Och inte bara en eller två. Vad skulle ni begära i gengäld, frågade hon slutligen. Ett stycke land vid Arinrins strand, 1x1 mils steg stort. Och bra mark, inte kärr eller träskmark. Det ska vara Athanmeres i evig tid och lyda under våra lagar, inte Andors, tillade hon som om det var en detalj hon nästan glömt bort och knappt var värd att nämna. Elaine satte teet i halsen. Även mer avskydd att lämna havet, hatad att inte ha det inom synhåll. Och nu ville Shaida byta till sig mark 1000 mil från närmaste hav och begärde därtill att Andor skulle överlåta det för all framtid. Carhanier, Morandir och Altaraner hade spilt mycket blod i sina försök att plocka åt sig bitar av Andor. Och mycket andoranskt blod hade spilts för att hålla dem därifrån. Å andra sidan var en kvadratmil inte mycket. Ett lågt pris för att hålla Caimlin försett med förnödenheter. Fast det fick hon inte visa för Saida. Och om havsfolket började föra handel direkt med Andor innebar det att andoranska varor skulle färdas med havsfolkets skepp vart de än seglade, vilket var över hela världen. Det visste Saida säkert redan, men hon behövde inte veta att Elaine också hade tänkt på den saken. Genom väktarbandet kände hon en maning till försiktighet, men ibland var tiden rätt för djärva beslut, vilket Birgit borde veta bättre än någon annan. Ibland får man teet i frångstrupen. Det var ingen lögn, bara en undanflykt. För en kvadratmil av Andors mark förtjänar jag mer än 2 vindfinnerskor. Ethan Mir fick 20 lärare och mer därtill för att hjälpa oss att använda vindarnas skål. Och när de slutar kommer 20 andra för att ersätta dem. Ni har 21 vindfinnerskor med er. För en mil av Andor borde jag få alla 21 och 21 andra när de ger sig av, så länge som Aishadena undervisar havsfolket. Det var bäst att hon visade att detta inte betydde att hon helt avvisade förslaget. Naturligtvis skulle sedvanliga tullavgifter gälla alla varor som fördes från detta landområde till Andor. Saida lyfte silverbägaren till läpparna. Och när hon sänkte den igen syntes där ett litet, litet leende. Elaine fick dock en känsla av att det var lättat snarare än triumferande. Varor som förs in i Andor, men inte varor som kommer från staden till vår mark. Jag kan tänka mig att lämna 3 vindfinnerskor, i låt oss säga ett halvår. Och de får inte användas i strid. Jag tänker inte låta mitt folk dö för er. Och jag vill inte att andra andoraner ska vredgas för att havsfolket har dödat några av deras fränder. De kommer bara att bli ombedda att väva portöppningar, sa Elaine. Men de måste göra dem när helst jag begär det. Ljus. Som om hon skulle använda kraften som vapen. Havsfolket gjorde det utan skrupler. Men själv försökte hon efter bästa förmåga att efterleva Egwens begäran och handla som om hon redan hade avlagt de 3 ederna. Dessutom skulle hon inte få ett enda andoranskt hus bakom sig om hon tillgrep kraften eller lät någon annan göra det mot fiendelägren utanför murarna. De måste stanna tills min krona är säkrad. Vare sig det tar ett halvår eller längre. Kronan borde vara hennes långt tidigare, men som hennes gamla barnpiga Lini brukade säga. Man räknar plommonen när man har dem i korgen, inte när de hänger på grenen. När hon väl bestigit tronen skulle hon emellertid inte behöva vindfinnerskornas hjälp för att skaffa förråd till staden. Och sanningen att säga skulle hon vara glad att se dem gå. Men 3 stycken är inte till närmelsevis många nog. Ni vill naturligtvis ha Shailin kvar, eftersom hon är er vindfinnerska. Jag behåller resten. Berlockerna i Shaidas ärekedja svängde när hon skakade på huvudet. Talan och Metara är fortfarande lärlingar. De måste återgå till sin undervisning. De andra har också plikter. Jag kan avvara 4 tills kronan är säkrad. När de väl passerat den punkten handlade det bara om att köpslå. Elaine hade inte väntat sig att få behålla lärlingarna och vågfruarna kunde inte heller avvara sina egna vindfinnerskor, vilket var vad Elaine hade räknat med. De flesta vågfruar hade sina vindfinnerskor och svärdsherrar som rådgivare och skulle skiljas från dem lika gärna som Elaine skildes från Birgit. Saida försökte undanhålla henne andra vindfinnerskor också, såsom de som tjänade ombord på stora skepp som stävare och glidare. Men då skulle genast merparten vara borträknade och Elaine vägrade. Hon vägrade också att sänka sina krav om inte Saida höjde sitt bud, vilket kvinnan gjorde sakta och med invändningar mot varje eftergift. Men inte så sakta som Elaine hade väntat sig. Tydligen behövde vågfrun den här affären lika mycket som Elaine behövde kvinnor som kunde väva portöppningar. I ljusets namn är det överenskommet, kunde hon slutligen säga. varefter hon kysste högerhandens fingertoppar och lutade sig fram så att hon kunde trycka dem mot Saidas läppar. Avienda log brett, uppenbart imponerad. Birgit visade ingenting utåt, men det Elaine kände genom bandet tydde på att hon knappt kunde tro att Elaine hade klarat sig så bra. Det är överenskommet, i ljusets namn, mumlade Saida. Hennes fingertoppar kändes hårda och valkiga mot Elaines läppar, trots att hon knappast själv hade halat i någon tamp på många år. Hon såg riktigt nöjd ut med tanke på att hon hade lämnat ifrån sig 9 av de 14 bindfinnerskor som funnits ombord till att börja med. Elaine undrade hur många av dessa 9 som var kvinnor vars skepp hade förstörts av Shonshen i Ibodar. Att förlora ett skepp var allvarliga saker bland Athanmir, oavsett anledning, och kanske skäl nog att vilja stanna borta ett tag till. Men det spelade ingen roll. Chanel såg dyster ut där hon satt och höll hårt om knäna på de röda sidenbrokadbyxorna med sina tatuerade händer. Men ändå inte så dyster som man kunde vänta sig av en havsfolkskvinna som tvingats stanna i land. Hon skulle föra befälet över de vindfinnerskor som blev kvar och var inte glad över att Saida hade gått med på att hon skulle underkasta sig Elaines myndighet och Bijits. Det skulle bli slut på havsfolkskvinnor som spatserade runt i palatset som om de ägde det och ställde krav åt höger och vänster. Å andra sidan misstänkte Elaine att Saida kom i tid medveten om att hon skulle få lämna kvar en del av sitt sällskap. Och att Chanel hade vetat att det var hon som skulle föra befälet över dem. Det spelade emellertid inte heller någon roll, lika lite som det hade någon betydelse vilka fördelar Saida förväntade sig att vinna som kunde föra henne närmare platsen som skeppsfru. Att hon hade någonting sådant i tankarna var klart som kristall. Det enda som hade någon verklig betydelse var att Caimlin inte skulle behöva svälta. Det och den förbannade vårdkasen som fortfarande flammade i väster. Nej, hon skulle bli drottning. Hon kunde inte bete sig som en nyförälskad flicka. Caimlin och Andrew var det enda som fick spela någon roll.